Vi ska fortsätta ikväll med att studera kapitel 8 från den 15:e versen. Här talas det ju om väduren och bocken, den syn som Daniel hade i Belsassars tredje regeringsår. Från och med den 15:e versen till och med vers 26 så ges här nu en tolkning av det som Daniel har sett. När nu jag, Daniel, hade sett denna syn och sökte att förstå den, fick jag se en som såg ut så som en man stå framför mig. När det står så som en man, så heter det på hebreiska så som en gever. Och ordet gever går igen i namnet Gabriel. Så Gabriel betyder Guds man och gever betyder alltså man. Jag såg en som såg ut som en man, och det visar sig då att han bär namnet Gabriel, nämligen Guds man. Och mitt över Olai hörde jag rösten av en människa som ropade och sade: Gabriel, Guds man, uttyd synen för denne. Och då kommer Daniel in till platsen där jag stod, jag Daniel, men jag blev förskräckt när han kom och föll ned på mitt ansikte, och han sade till mig: ge vakt härpå, du människobarn, till synen syftar på ändens tid. Detta uttryck, ändens tid, är kanske inte så lätt att veta säkert vad som menas. Laesketz, det kan vara då slutet på vredestiden över det gammaltestamentliga gudsfolket, eller slutet av den gammaltestamentliga tiden. Vi vet inte riktigt vilken ände som här avses. Men av sammanhanget så tycks det syfta på sluttiden för gamla testamentet, gamla förbundet. Och då är det alltså många dagar till dess. Det är en bra bit fram i tiden från år 550 när Daniel ser det här. Medan han så talade med mig låg jag i vanmakt med mitt ansikte mot jorden, men han rörde vid mig och reste upp mig igen. Och därefter så ger då Gabriel åt Daniel en förklaring. Och synen har ju varit så tydlig i sig själv, så vi har redan tidigare sett på vad den innebär. Och nu kommer Gabriel att bekräfta innehållet, det vi redan talade om förra gången. Se, jag vill kundgöra för dig vad som ska ske när det lider mot slutet med vreden, typ på ändens tid syftar detta. Vreden skulle alltså drabba folket på grund av otron, det skulle förskingras och till slut skulle till och med tempeltjänsten och Jerusalem helt gå under. Och dit kommer vi tillbaka i det 9:e kapitlet. Den undergång som ägde rum genom romarna år 70 efter Kristus. Vad syftar då bocken och väduren på? Ja, väduren som kommer först, det har vi redan sett, det var Mediens och Persiens konungar. Och det säger också Gabriel här i den 20:e versen. Och bocken, det var grekerna, Greklands konung, eller som det heter, Javans konung, vers 21. Och det stora hornet i hans panna är den första konungen. Det har vi också talat om, och det vet vi att det var Alexander den store. Men att det brast sönder att fyra andra uppstod i det ställe, det betyder att fyra riken skall uppstå av hans folk, dock icke jämlika med honom i kraft. Det har vi också talat om redan. Rikerna som uppstod efter Alexanders död 323, de hade inte samma kraft som Alexanders eget rike. Alexander hade ju en oerhört stor och snabb framgång. Han dog ju bara 10 år efter det att han störtat det persiska riket över ända. Han dog 323 och då blev det kaos, kan man säga, en tid. Det blev mycket osämja. En utdragen kamp om makten. Och så småningom så delas Alexanders rike upp på 4 delar. Precis så som Daniel fick veta så här i förväg. Och vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och arglistig konung uppstå. Vid slutet av deras dynasti, skulle man kunna översätta det, och det syftar då närmast på vid slutet av den syriska dynastin, eller som det står, Beacharit Malchutan, det betyder då senare delen av den syriska dynastin. Då skulle en fräck och arglistig konung uppstå, och det bör då syfta på Antiochus den fjärde. Han som fick till namnet, eller tog sig till namnet, Epifanes. Och det var ju denne ynkrygg, kan man säga, en riktig typ och svag konung på många sätt, men som lyckades med svek och list och mycket klokskap också tillvälla sig makt, och som också kom att hårt angripa det gammaltestamentliga gudsfolket och till och med förgripa sig på templet i Jerusalem. Och det berättas det om här. Han ska bli stor i kraft, dock icke jämlik med den förre i kraft. Han ska komma av stad så stort fördärv att man måste förundra sig. Alltså att denne syriske uppkomling fick rätt och möjlighet att till och med sätta sig upp mot Jerusalems Gud och fördärva hans helgedom. Det måste man förundra sig över. Men det har redan sagts här att avfallet bland Guds folk i Jerusalem hade gått så långt att tiden var mogen för denna straffdom och denna hemsökelse som kom i och med Antiochus, som tog makten 175 före Kristus. Och år 169 kommer han för första gången till templet i Jerusalem. Och ungefär 168-67 så vanhelgar han templet och sätter upp ett Zeusaltare där det heliga brännoffersaltaret stod. Och det är först år 165-164 som Makkabeerna lyckas få bort detta avguda altare och åter inviga templet igen. Och strax därefter kommer denne Antiochus att dö. Det står här vidare i vers 24. Han ska lyckas väl och få fullborda sitt uppsåt. Alltså Gud grep här inte in och stoppade honom, utan han fick vanhelga templet. Det fick ske, och det skedde på grund av otron, vantron, avfallet bland folket. Ja, han ska fördärva många och jämväl det heligas folk. Alltså judarna. Och därigenom att han är så klok ska han lyckas så väl med sitt svek. Han ska föresätta sig stora ting. Oförtänkt ska han fördärva många. Ja, mot förstarnas förste, alltså Gud själv, skall han sätta sig upp, men utan människohand skall han då bli krossad. Detta med Antiochus svekfullhet, det finns omvittnat i andra källor också. Och hans hediskhet mot förstarnas förste, eller den samme guden, är också omvittnat. Och på det sättet är han ju en förebild för antikrist, som just på detta sätt upphäver sig över Gud och vill tillvälla sig själv gudomlig makt och auktoritet. Men han skulle alltså bli krossad utan hand, står det. Det kan uppfattas som utan mänsklig kraft, eller som det står i Nya norska bibeln, men icke ved människohand. Eller ordagrant, men utan hand skall han krossas. Och hur gick det med Antiochus? Jo, år 164 före Kristus så dog han på vägen från Elam till Babylon. Och det var utan människohand, utan någon främmande inverkan. Han stupade inte i något krig eller något sådant. På samma sätt ska det ju också gå för antikrist. Han ska till slut krossas, men inte av människohand. Utan Gud ska, när den tiden är inne, störta honom över ända. Då när domens dag också ska komma. Och så 26 versen. Och synen angående aftnarna och månarna, varom nu är talat, är sanning. Men göm du den synen, till den syftar på en avlägsen framtid. Ja, då har många tolkat detta så att när det talas om 2300 aftnar och månar i vers 14, så syftar det på en avlägsen framtid i den meningen att det är någon gång nu fram emot den sista dagen, den yttersta dagen. Men vi ska komma ihåg att här står det ordagrant till många dagar. Och det betyder nog att det dröjer många dagar ungefär. Det är fram till många dagar. Det är många dagar fram till dess att det här hände. Och då är det ju sant, även om detta syftar på Antiochus den fjärdes härningar emot judafolket, som då är en förebild för antikrists härningar mot den kristna församlingen. Om ni räknar från år 550 och fram till ungefär 171 kanske, när man ska börja och räkna sedan 2300 dagar fram till det att Antiochus stoppas och sedan går under, så är det ju många dagar dit från år 550. Från år 550 och fram till 171 är det en lång tid. Det är från Daniels tid, när han ser detta, långt fram i tiden. Det är många dagar som ännu kommer. Daniel har varit död. Hans kropp har legat i graven länge innan det här händer. Och därför så heter det ju också att han ska försegla det här. Det kommer tillbaka längre fram att det som här syftar långt fram, det ska bevaras, och det kommer senare att stå klart, den fulla innebörden, när det sedan inträffar. Så slutar det här kapitlet med att omnämna, och Daniel talar i jagform, att han låg maktlös och sjuk en tid. Och det tyder väl på att för Daniel så var ju detta förfärande undervisning han fick del av. Han hoppades ju att hans folk ganska snart nu skulle kunna få vända tillbaka till Jerusalem. Det ser vi av nästa kapitel, när den babyloniska tiden är slut. Då tänker han på löftet genom profeten Jeremia att få vända tillbaka. Och nu har han alltså fått se att det ska hända mycket tråkigt framöver, förföljelser och det ena riket efter det andra ska komma. Och inför allt detta så är han maktlös, han låg sjuk en tid, han är förfärad. Och kanske också inför det avfall som sker inom hans eget folk, det smärtar honom och gör honom förfärad. Men sedan efter en tid så står han upp och så står han förrättade min tjänst hos konungen. Och detta uttryck det betyder närmast att han skötte om det konungsliga eller kungens affärer igen. Och jag var häpen över synen och ingen förstod den, kunde riktigt fatta vad detta innebar. Det var 8:e kapitlet, så måste vi skynda oss in på det 9:e, och det är ett kapitel som innehåller så mycket att vi kommer inte, vad jag förstår, att bli färdiga med det 9:e kapitlet ikväll. Men vi ska börja. Då ser ni att vi förflyttas fram i tiden igen. Nu har det gått ytterligare, vad blir det, 11 år. Nu är vi framme vid det år då det babyloniska rikets tid är ute. Det står i första versen i Darius, Ahasveros sons första regeringsår. Han som var med i släkt men som hade blivit upphöjd eller ordagrant gjord till konung över kaldéernas rike. I dennes första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som Herren hade angivit för profeten Jeremia, när han sade att han ville låta 70 år gå till ända medan Jerusalem låg öde. Då vände jag mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade därvid i säck och aska. Vi är alltså framme vid det år då den förre kungen som det talades om här, Belsassar, har dödats. Ni minns ju hans sista kväll, hans hediska gästabud när handen skrev på väggen. Och han mördades den kvällen och de medispersiska trupperna tog över. Och vi har också nämnt att Darius förmodligen är Cyrus. Och Ahasveros på grekiska Xerxes är ju här inte den Xerxes i det persiska riket som regerade 486 till 465. Utan Ahasveros eller Xerxes är förmodligen, det föreslår professor Weissman, en gammal akemenidisk kungatitel. Och det märkliga med denne Darius eller Cyrus var ju att han hade både medisk och persisk härstamning, vilket gjorde honom ytterst lämpad att förena det mediska och persiska riket till ett nytt stort världsvälde. Och när nu detta nya världsrike har trätt fram på arenan, då lägger Daniel mycket riktigt märke till vad Jeremia har profeterat. Nämligen att efter 70 år så skulle de få vända tillbaka igen. Och det är ju utgångspunkten nu till de märkliga orden som senare kommer i det här kapitlet, i slutet av kapitlet, verserna 24 till och med 27, om de 70 veckorna, årsveckorna som man brukar säga, men ordagrant står det bara de 77 perioderna, så skulle man kunna översätta det, de 77 urna eller 7 perioderna. Det som är intressant nu här allra först är ju att Daniel är en bibelläsare. På Daniels tid och detta år 539-538 så föreligger det en profetrulle som heter Jeremia. Det vill man inte alltid erkänna från bibelkritiskt håll. Man vill inte heller erkänna att det fanns flera heliga skrifter. Det står ju i andra versen att jag, Daniel, la märke till i skrifterna. Han hade alltså tillgång till flera heliga bokrullar, och bland dessa så fanns också Jeremia. Och han studerade Guds ord. Han studerade skriften. Och av hans bön som sedan följer i verserna 4-19 framgår det att han är mycket, mycket förtrogen med Moseböckerna. Många direkta citat från Moseböckerna. Och ni kanske vet att bibelkritiken har gjort gällande att Moseböckerna är ännu inte färdigredigerade. Det är flera olika källskrifter som ska redigeras ihop, och det hela blir inte färdigt förrän på 400-talet, ungefär 100 år senare, påstår bibelkritiken. Och då förstår vi ju att man tycker inte om Daniels bok som en äkta bok, för i så fall faller ju bibelkritiken. Men kan man hävda, vilket man vill göra, att Danielsboken är en oäkta bok från 160-talet före Kristus, då går det ju för sig. Då behöver inte detta vara en utmaning. Men det är det förvisso. Och vad är det då allra först som Daniel studerar i Jeremia? Ja, om jag ska ta det kort, så är det då ett Herrens ord upptecknat i Jeremia 25, 11 och 12. Och det är ett ord som Jeremia fick från Gud och framför år 605, just det år när den babyloniska överhögheten drabbar Jerusalem och judafolket. Då säger Gud: dessa folk skall vara Babels kung underdåniga i 70 år. Men när 70 år är till ända skall jag hemsöka kungen i Babel och folket där. Och det har ju hänt nu. Från år 605 och fram till 539 var det 70 år. Ja, ska man vara riktigt exakt så var det ungefär 66 år. Men i runda tal så är det 70 år. Och innan dessa 70 år har gått till ända så har alltså det mäktiga nybabyloniska riket störtats. Det är ju märkligt. Det rike som verkade vara oövervinneligt och kunde göra så gott som vad det ville. Nu har det hänt. Och det är det som Daniel tänker på. Och nu vänder han sig till Gud och ber och bekänner folkets synd. Och sin egen synd. För han vet att det var rättvist. Och det var för deras synders skull som ödeläggelsen hade drabbat Jerusalem och folket. Så fanns det ett ord till hos Jeremia. Och det står i Jeremia 29, vers 10. Där står det: först när 70 år har gått till ända i Babel ska jag se till er och uppfylla på er mitt löftes ord om att föra er tillbaka till denna plats. Ja, det som här är översatt med mitt löftes ord, det står det på hebreiska mitt goda ord. Ett vari hatov. Och så står det då le hashiv et kem el hamakom hase. Till att föra er tillbaka till denna plats. Och det här är ganska viktigt. Jag kommer tillbaka till den här formuleringen när vi ska ta ställning till vad som kan menas med vers 25 där det står: så vet nu och förstå från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick. Och så vidare. Men det, hur det ska tolkas och uppfattas kommer vi strax tillbaka till. Nu måste vi då för en stund lämna det här med de 70 åren. Vi kommer tillbaka till dem när vi kommer till verserna 24 till och med 27. Men dessförinnan så har vi då Daniels märkliga bön. Och den tål ju att läsas och begrundas om och om igen. Vi ska läsa den från vers 4. Jag bad till Herren min Gud och bekände och sade: ack Herre, du store och fruktansvärde Gud, Du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av ifrån dina bud och rätter. Vi har icke hörsammat dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra konungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Här hopar Daniel kraftiga ord om folkets syndfullhet. Jag kan inte gå igenom här varje verb, men på hebreiska så är det just de starkaste orden om synd och skuld och fiendskap, upproriskhet mot Gud, mot hans ord, mot hans domar, hans undervisning. Och vi lägger märke till att han också nämner att profeternas undervisning har man inte brytt sig om, och han är klar över att profeternas ord är ingenting mindre än Herrens ord. Och så fortsätter han: du, Herre, är rättfärdig. Alltså inte detta: varför, Herre, du är orättvis, varför har du gjort så? Utan: Herren är rättfärdig i vad han har gjort. Han har gjort rätt. Folket har ju avfallit och måste därför hemsökas på det sätt som har skett. Vi måste blygas. Vi ser här hur han betonar att rättfärdigheten, den är till dig, Herre. Till dig, Herre, är hasedaka, är rättfärdigheten. Och så står det: lano borset, åt oss är skammen. Så står det ordagrant: åt dig, Herre, rättfärdigheten, åt oss skammen. Och så koncist skulle man ju, tycker jag, också kunna översätta det här. Vi judamän och Jerusalems invånare, ja, hela Israel, både de som bor nära och de som bor fjärran, i alla andra länder dit du har fördrivit dem, därför att de vore otrogna mot dig, vi måste blygas. Åt oss är skammen. Ja, Herre, vi med våra konungar, furstar och fäder måste blygas, därför att vi har syndat mot dig. Vi lägger märke till att Daniel, han som var så from och som så förtröstar på Gud och hans löften, han vet ändå att också han har synd. Även om han genom tron har en ny vilja och en ny håg, så att han flyr synd och står fast i tron, så vet han att han är inte utan skuld och syndfri, utan han innefattar hela tiden sig själv, vi. Och det kan vi också se mot slutet av den här bönen, men det ska vi vänta med lite. Men hos Herren vår Gud är barmhärtighet. Här ser vi återigen, han talar om Herren, så säger han att Herren är rättfärdig, så går han över till: men vi, åt oss är skam, synd, blygsel. Och nu vänder han tillbaka till Herren igen, och då säger han: men hos Herren vår Gud är barmhärtighet och förlåtelse. Så grundar sig alltså tron inte på att vi har lyckats hålla Guds bud och lagar, utan trons fäste är att Gud är barmhärtig och att det finns förlåtelse hos honom. Till vi vore avfälliga från honom och hörde icke Herrens, vår Guds röst, så att vi vandrade efter hans lagar, dem som han förelade oss genom sina tjänare profeterna. Nej, hela Israel överträdde din lag och vek av utan att höra din röst. Därför utgöt sig och över oss den förbannelse som han hade svurit att sända och som står skriven i Mose, Guds tjänares lag. Ty vi hade ju syndat mot honom. Och så hänvisar Daniel här gång på gång till vad Guds tjänare Mose har skrivit. Och det som Daniel anspelar på, det stämmer precis med vad Mose, Guds tjänare, har sagt ska ske om man avfaller från Gud. Om man, när man har fått allt det goda, frälsningen och välgärningarna, sedan förtrampar det goda och avviker, så kommer förbannelsen. Vi kan här inflika att lagarna i Gamla testamentet var ju inte givna för att folket genom att hålla dessa lagar skulle få en nådig Gud. Utan de hade redan fått Guds nåd, Guds frälsning, Guds välgärningar. Och de skulle hålla fast vid Guds lagar, inte därför att de därigenom skulle få en nådig Gud, utan därför att de hade en nådig Gud. Därför att Gud var den nådig. Av tacksamhet skulle de hålla dessa bud och genom att hålla buden bevisa sin tro och bekänna sig till den Herre som var så god emot dem. Men man hade avfallit. Och då hade det inträffat som Herren senare Mose hade sagt. Tredje Mosebok 26, vers 14 och framåt. Femte Mosebok 27, vers 15 och framåt. Och femte Mosebok 28, 15 framåt. 29, 20, 30, 17 och framåt. Där hittar vi precis de ord som Daniel här anspelar på. Förbannelsen måste då komma så som den hade kommit nu. Han höll sina ord, säger Daniel här i vers 12. Han höll sina ord vad han hade talat mot oss och mot domarna som dömde oss. Och han lät en så stor olycka komma över oss att ingenstädes under himmelen något sådant har skett som det som nu har skett i Jerusalem. I enlighet med vad som står skrivet i Mose lag kom all denna olycka över oss. Men ändå sökte vi icke att blidka Herren, vår Gud, genom att omvända oss från våra missgärningar och akta på din sanning. Man vände inte om. Man ångrade sig inte. Man flydde inte till Guds nåd och barmhärtighet, utan man fortsatte i avfall. Och därför vakade och Herren över att olyckan drabbade oss. Ty Herren, vår Gud, är rättfärdig i alla de gärningar som han gör, men vi hörde icke hans röst. Mose hade ju sagt, men om ni när den och den olyckan drabbar er, besinna er då och vända tillbaka till Herren, så ska Herren hjälpa er. Men det hade man inte gjort. Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat. Vi har varit ogudaktiga. Det här verbet som översätts med vi har varit ogudaktiga, det är det här kraftiga verbet som betyder vi har gjort uppror. Vi har avfallit. Men Herre, låt för all din rättfärdighets skull din vrede och förtörnelse vända sig ifrån din stad Jerusalem, ditt heliga berg. Ni minns ju hur Daniel vände sig mot Jerusalem när han bad. Han vände sig mot platsen där Herren hade sitt heliga tempel som då låg i ruiner. Och hela templet och Jerusalem är ju också en förebild för Kristus och hans verk. Daniel ber om nåd, om att vreden ska upphöra, inte på grundval av att folket nu, det ser ju nu här att vi är bättre nu, vi har en bättre vilja nu än förut, utan han hänvisar bara till Gud. För all din rättfärdighets skull. Och Daniel tänker på Herrens stad Jerusalem, ditt heliga berg, Sionsberg. Ty genom våra synder och genom våra fäders missgärningar har Jerusalem och ditt folk blivit till smälek för alla som bor omkring oss. Och hör nu du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Alltså inte för vår skull och med tanke på våra gottgörelser, utan för din egen skull, för Herrens skull. Böj, min Gud, ditt öra här till och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har övergått oss. Och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Till icke i förlitande på vad rättfärdigt vi har gjort, bönfaller vi inför dig, utan i förlitande på din stora barmhärtighet. Och det är ju tron. Trons fäste, som jag sa förut, det är Herrens rättfärdighet, det är Herrens barmhärtighet, inte vår. Inte någonting hos oss. Så hänvisar alltså Daniel uteslutande till Guds barmhärtighet. Och han förlitar sig på den. O Herre, hör. O Herre, förlåt. O Herre, akta härpå. Och utför ditt verk utan att dröja. För din egen skull, min Gud. Till din stad och ditt folk är uppkallad efter ditt namn. Så slutar han sin bön. Det är alltså en mycket kraftfull bön. Och den innehåller ju hela den bibliska grundläran om tron och rättfärdigheten och frälsningens väg. När Daniel ska sluta bönen så slutar han som en tiggare. Han tigger om nåd och förlåtelse. O Herre, hör. O Herre, förlåt. O Herre, akta härpå och utför ditt verk utan att dröja för din egen skull, min Gud. Han hänvisar alltså bara till Gud, till hans namn, till hans barmhärtighet. För din egen skull, min Gud, till din stad och ditt folk är uppkallad efter mitt namn. Ja, efter denna gripande bön så följer så som övergång till synen om de 77 perioderna, verserna 20 till och med 23. Och där står det, medan jag ännu så talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd. Kan vi lägga märke till? Alltså han bekänner inte bara Israels synd, de andra synd, utan han börjar att säga min egen och mitt folk Israels synd. Och inför Herre min Gud frambar min förbön för min Guds heliga berg. Han ber ju för Sion. Och det vet vi ju är också förebilden för och bilden för Guds församling. Guds barn. Min Guds heliga berg. Medan jag alltså ännu så talade i min bön kom Gabriel, återigen samma sändebud som kom förut. Kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Och det var vid tiden för aftonoffret, så där vid 3-4 tiden på eftermiddagen. Han undervisade mig och talade till mig och sade, Daniel, jag har nu begivit mig hit för att lära dig förstånd. Och redan när du började din bön utgick befallning och jag har kommit för att ge dig besked. Till du är högt benådad, så giv nu akt på ordet och akta på synen. Och så kommer då den här djupare förklaringen till Guds ord genom Jeremia om de 70 åren. Daniel hade ju studerat synen. Han hade studerat ordet och han tänkte, nu måste det kanske vara dags för oss att få tillbaka riket och staden och bygga upp templet igen. Nu har ju de 70 åren så gott som gått till ända. Och då får vi här den djupare innebörden av ordet och synen genom Jeremia. Vad innebar det med de där 70 åren? Vad är den fulla innebörden i det? Och vi får då veta att den fulla innebörden är inte att nu har vi möjlighet att vända tillbaka. Där Javers eller Syros sa ju, nu får ni vända tillbaka. Han utfärdade ett edikt att judarna har rätt tillåtelse att vända tillbaka till sitt land igen och bygga upp sin stad och sitt tempel. Men det är inte uppfyllelsen, den fulla fullbordan. Och det är det som nu klargörs här i verserna 24 till och med 27 och här rullas, kan man säga, hela skeendet upp för oss. Fram till det att det nya förbundet kommer med den rätta fullbordan av profetiorna. Då profetian blir beseglad eller fullbordad, som det står i den 24 versen. Vi hinner läsa den också innan vi måste sluta ikväll. 77 perioder är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Och sen kan man översätta kanske lite annorlunda, men vi tar det som det står här nu i kyrkobibeln för enkelhetens skull. Innan en gräns sättes för överträdelsen, innan synderna får en ände, innan missgärningen blir försonad och innan en evig rättfärdighet blir föres fram och innan syn och profetia beseglas. Just det, innan profetiorna, det utlovade, går i fullbordan och än den allra heligaste, eller som det står, en höghelig helgedom. Ordagrant, den en som är den heligaste av alla, den allra heligaste, alltså Kristus, blir smord. Men vad detta nu innebär och vad som menas i fortsättningen här, det som finns så många spekulationer om, otaliga böcker, otaliga teorier om, det ska vi studera nästa gång och försöka få full rättsida på. Och då förstår alla att i och med den här kassetten så har vi inte hunnit med hela boken, utan nu blir det juluppehåll, och vi hoppas att efter jul återkomma med ytterligare en kassett med två föredrag, och på den kassetten räknar vi med att slutbehandla Daniels boken. Då får vi stanna där ikväll.